I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då var vi igång igen med det här som vi kallar för kedja ut. Om det är så att ni har hittat hit för första gången så är mitt namn Tommy Bäcke och jag gör det här tillsammans med min fantastiska kompis Niklas Nyman. Den här lilla språklådan har vi nu kört igång med 189 gånger. Och uppfostrad väl som jag är så är det väl bara att jag frågar dig, Nicke, hur är läget?
Jo tack, det börjar arta sig, det börjar repa sig. Jag åkte faktiskt hem från jobbet i torsdag så kände mig lite hurvlig och lite...
Du ville sådär. Spela discgolf så du sa till chefen att du var sjuk och så stod du bägen och sprang ner på banan.
Ja, lite så. Nej, jag var faktiskt och spelade på tisdagen där. Spelade en discgolf-ligmatch direkt efter jobbet. Och så stressade jag iväg hem från jobbet, kastade mig i duschen, slängde i mig någon käk, for iväg på match. På kvällen med det lag jag tränar, så att det var som en hektisk tisdag där, och sen onsdag, ja men då gick det helt okej, sen på torsdag så här, framåt lunch då bara, det är någonting som inte står rätt till, så jag packade ihop datorn och så tog jag mig med den hem och så gjorde jag några timmar på eftermiddagen hemma där, jag jobbade inte hela dagen riktigt så här, kände det här är inte bra, så tog jag mig säng väldigt god tid på torsdag kväll, och så sen sov jag ut på fredagen faktiskt. Jag passade på att sova ut på fredagen och sen satte jag mig och jobbade. Då mådde jag genast mycket bättre sen. Och sen sov jag ordentligt natten mot lördagen också. Så då var det bra. Så att nu börjar jag känna mig fit for fight igen. Men sen hade jag en skitnatt natten till idag. Sov väldigt lite. Så där. Sen det är det ställa typ att man... Ja, det är inte riktigt illa som det var tidigare. Men det är inte... Man känner att jag har blivit med åldern. Har jag blivit otroligt känslig på sömnen. Alltså får jag 6 timmar, då är jag liksom, det är fine. Men blir det under det? Nej, det går inte. Det blir inte bra i längden. Så att det vart en liten nap här på eftermiddagen innan jag gjorde mat till mig och barnen på soffan faktiskt.
I många ögon verkar det ju vara en superhjälte i alla fall. 6 timmar är det många som skulle överleva en vecka på kanske.
Ja, men ofta så blir det så här att det brukar vara typ 6 timmar ish, nästan varje natt. Men det brukar kännas på fredag kväll då.
Ja, jag ligger där någonstans också och mellan 6 timmar ish plus minus. Sen tar man igen det på helgerna, vet du.
Ja,
precis. Kastar man paddan här... åt dottern och så får man sova någon timme till.
Ja, man tar igen den här förlorade sömnen som forskarna säger att man kan ta igen förlorad sömn.
Alltså i praktiken så tar du igen det. Sen hur kroppen reagerar på det, det är en annan sak.
Ja, men det är inte bra som jag gjorde nu till exempel. Att jag gick och la mig och sov på eftermiddagen så här. För att jag var så vansinnigt trött. Jag vet inte om det är så bra. Får väl se ikväll. Jag kanske inte kan sova ikväll fast att jag vill.
Alltså du ser ovanligt pigg ut och du pratar ovanligt energiskt.
Ja, det är ju för att jag fick så. Jag har inte ens druckit kaffe eftermiddagen. Du ser ju hur det är. Det är ingen ordning i det här. Men,
jag sitter och smuttar på en funktionell dryck här för att hålla mig vaken, känner jag. Nej, jag skojar. Jag är också ganska pigg faktiskt. Det känns bra. Jag är ledig imorgon så jag ska bara ta det lugnt och njuta av den här kvällen.
Oj, så fint. Ja, jag har ju faktiskt spelat sen sist, så har jag spelat 2 discgolf league-matcher faktiskt.
Då kan du väl få berätta hur det har gått också då.
Ja, men det gick bra till slut. Alltså jag har inte spelat mycket discgolf på slutet. Alltså jag räknade mig på en hand senaste 1,5 månaden antalet gånger. Mm. Vilket folk kanske höjer på ögonbrynen nu att men hallå, du har en discgolfpodd, du borde väl spela jättemycket discgolf. Men det är helt så, jag hinner inte. Det är helt sonika så, utan jag har så mycket annat nu som måste ske och göras, så att det blir inte prioriterat heller, och jag har inte heller riktigt suget efter att ut och kasta varje dag som jag har haft tidigare på ett annat sätt. Så att, men det var ändå roligt att spela nu när jag fick faktiskt spela 2 gånger på en vecka och så, men det slutade med 2 segrar i alla fall.
Gratulerar.
Så det var fint. Och jag spelar väl ingen bländande discgolf. Framförallt inte puttningen, men ja, kul i alla fall att lära känna sin bag på nytt flera gånger om. Det är lite det blir. Men nu ska jag sluta snacka och höra, hur är det med dig då, Tommy? Du sa att det var bra och du känner dig pigg och så, men hur är det på riktigt liksom?
Nej, men det är bra, måste jag ändå säga. Jag är sugen på att spela discgolf. Jag försöker leta tillfällen här samtidigt som mörkret kryper på närmare för varje dag som går. Så jag funderar på, jag tänkte faktiskt idag när jag åkte hem från jobbet att kanske ska kolla med Nicke om vi ska hinna få ihop en runda imorgon eftermiddag. Så jag ska fråga dig det sen.
Okej.
Och annars så ska jag faktiskt försöka få ihop en runda i helgen, för då är både jag och min sambo lediga, och det har inte hänt sen, ja, sist vi var lediga tillsammans och friska båda två, det var nog typ 2 veckor efter semestern.
Oj, ja, det har gått ett tag sedan dess.
Det har det gjort, och vi gick igenom våra scheman här, både mitt, sambons och dotterns schema, och då kom vi fram till att vi kommer ju faktiskt ha 2 veckodagar lediga tillsammans också kommande 7 veckor. Så det är fantastiskt.
Härligt att höra.
Livet leker när man får ha lediga dagar tillsammans. Men det är skönt, ja. Jag jobbar ju bara var tredje helg numera, så jag får ju smaka på det här med att faktiskt vara ledig lite grann mer på helgerna. Dock bara 2 dagars ledigt, och det är jag inte van med. Helgerna går ju så här fort.
Välkommen till livet, som det kallas.
Jag saknar redan mina 3 dagars helger. Ska försöka smussla in några.
Ja.
Det är det bästa. Du vet att man kan vara ledig fredag till söndag eller måndag. Är ganska skönt att vara ledig också.
Det är väldigt skönt att vara ledig måndag.
Ja.
Fredagen är så där, det blir mer som bara en lång vänd. Och visst, man har ju den här fredagsfeelingen. Men den är som bara en lång väntan på att alla andra ska sluta jobba lite, tycker jag, när man har varit ledig fredag.
Jo. Nej, men då är det nästan skönt att mjukstarta veckan. Jag har ju testat båda, liksom haft ledigt lördag till måndag och fredag till söndag. Men jag trivdes nog lite bättre ändå med att vara ledig måndagen också. För då kunde man ändå starta veckan med att liksom plocka ihop hemma. Och man kanske hann iväg på en runda om man hade tur och träna lite grann och sådär. Mm. Men man har inte riktigt det suget så här, i veckoslutet. Mot fredag till. Så nej, vi får se. Men du, ska vi strunta i sånt där och liksom bara typ hoppa in i det här avsnittet som jag tänker mig. Förresten, jag har skickat alla årets plaketter idag.
Snyggt.
Till våra vinnare. Jag fick tag i alla vinnare faktiskt.
Fantastiskt.
Och de tackade så mycket allihopa faktiskt. Och, ja, tackade och bockade. Så det var trevligt att höra.
Det är inte official förrän de har tackat oss på Instagram.
Nej.
Sticker i takan och säger. Nej, men det är fint. Nej, men kul. Jag har som, det är som du som har skött det där, så jag har ju som bara...
Ja, det var inga liksom Stanley Cup-bucklor.
Nej, det var inte det.
Nej, utan det var en lagom liten plakett. Så här. Man kan få den på nattduksbordet om man vill. Kan passa bra, tänka. Ja. Jag tänker framförallt Hanna kanske kan ha den på nattduksbordet. Tänker jag. Någon annan kanske vill ha den på tv-bänken. Du vet, jag vann ju så här, vi var på utbildningen en gång med jobbet, så vann jag en sån pokal, årets målvakt vann jag. Och så fick jag en sån, det var ganska stor, kan det ha varit så här 40 centimeter på höjden. Så försökte jag ställa fram den så här i hemmet, för att jag ville ju stoltsera lite grann, så jag ville ju att den skulle synas. Och du vet, det tog 2,5 minuter, så hade sammanställt den någonstans där inte ens Gud kunde se den. Så nej, vi får se. Det är lite blandat det där, vad man tycker om troféer och hur man vill skylta med dem.
Ja, verkligen. Verkligen, så är det.
Jag hade ett sånt litet prisskåp, eller 2 stycken hade jag såna väggmonterade med lysen i när jag var liten. På alla så här cupmedaljer och matchens lirare. Jag tror mig, jag har blivit det några gånger. Och ja, allting man har vunnit, så här, små plaketter till stora pokaler också.
Ja, ja, vi har också samlat på oss, både jag och faktiskt frun också. Vi fick ju mötas i en innebandy cup. Hon var ju panikinkallad till ett lag som inte hade, det var en tidigare en klassisk innebandy cup i Lycksele som heter Duvan cup. Ni som vet, ni vet.
Vilket mysigt namn.
Ja, Duvan var ju både ett café och en bokhandel i där. Men framförallt kaféet då. Och man spelade på handbollsmål.
Var det futsal eller var det utomhus?
Nej, det var ju inomhus på Tamberskolan.
Ja,
klassisk arena.
Jaha, innebandy. Spelar du innebandy?
Innebandy. Innebandy
på handbollsmål.
På handbollsmål, jajamän.
Vad är det för sjukt?
Mycket episkt.
Det blir ju typ lacrosse-liknande.
Ja, inte riktigt, men nästan. Men fruktansvärt roligt faktiskt. Och svårare att göra mål än man kan tro.
Satt målvakten fortfarande på knä eller?
Nej, de står ju upp. Ja. Men frun vart inkallad till ett lag och vi åkte såklart på däng mot dem.
Ajajaj. Nu är det någon här hos dig som inte är glad.
Nej, jag ber om ursäkt på förhand för bråkiga ungar som är i grinet.
Säg bara till vem som vinner så i slutet. Så
jag tror att mamman kommer att vinna den här fighten, är jag rädd.
Klassiskt.
Vilket hon oftast gör. Ja. Nej, men i alla fall. Du var en cup, klassisk mark. Och hon har ju en pokal. Med, hon har ju blivit... Jag har varit de tvåa eller etta. Jag kommer inte ihåg, men jag har ju som bäst en tredje plats där. Och det får jag ju höra när de där pokalerna råkar komma fram. När vi plockar in några lådor. Sådär. Jag börjar överväga på att de där ska få åka på tippen. Men det är så här, pojkarna tycker att det är lite kul och spännande med pokaler. Så då vill de ha dem. Det är hon väl värd, min hustru, de får leva med mig. Så att hon kan gott och väl få...
Kan du inte ge henne en pokal så du sa så här? Grattis till Nickes fru. Hybrisen stiger emot huvudet.
Ja, precis.
Herregud.
Jag beställer en farstadspresent till mig själv som jag ger till henne.
Man får släta och verka ödmjuk.
Precis. Ja, nej. Men fint ändå att du har fått iväg plaketterna till respektive vinnare. Det har ju gått ändå hyfsat fort, tycker jag, att lösa den biten.
Ja.
Vi har lite matigt i dagen då. Vi ska snacka ner Championship då, som spelades förra helgen. Och sen hade vi även under samma helg här på hemmaplan så hade vi ju Swedish Amateur Championship som DG Events arrangerar.
Mm.
Och sen har vi ett litet segment
om kläder. Segment. Vi ska in i den här debatten lite. Igen.
Ja, du älskar den ju. Jag tycker att den är spännande också. Jag börjar få lite feeling för den, jag också. Och sen har vi lite silly vi ska prata. Det är väl inga bomber direkt som vi släpper där.
Nej.
Och så kommer vi till någon sorts avslutning där mot slutet såklart också. Men vi ska nog få ihop en timme idag också. Det brukar fort bli att vi får ihop den här timmen. Och så. Men det blir bra. Vi kör på och så ser vi hur långt det blir helt enkelt.
Det var dagens agenda. Ska vi ta föregående protokoll nu eller?
Kan vi godkänna föregående protokoll? Ja, nej, men du, nu kör vi igång det här snacket här.
Det gör vi.
Kring det som har hänt.
Ja, säsongen är ju officiellt över nu skulle jag väl vilja säga i och med helgens avgörande i Disc Golf Pro Tour Championship som gick av stapeln i South Carolina, men inte där vi är vana att följa rutan på Nevin Park. Bara ett stenkast bort. Vad tyckte du om banan?
Tuff. Men bra. Tycker jag. Det ska inte vara bara lätt. Allt jämnt. Så. Sen när vi kommer till avgörandet, eller efter vi har pratat ner avgörandet, så har jag en liten grej där jag vill ta, så påminn mig gärna om det.
Mm.
Nej, men jag tycker det var en bra bana, tuff och på alla sätt och vis. Så att det var, jag tycker att det var ett bra event faktiskt. Om man nu, hur man nu ska säga, alltså det är ju speciellt det här eventet liksom. Men bra ändå, tycker jag. Vad tycker du?
Ska jag dra ner den här stämningen då? Jag tycker inte att det är så kul att följa det här eventet. Jag tycker att det är skittråkigt förutom på finalen. Och jag låter elak nu, men när man får följa massa dåliga spelare. Jag ska inte. Nej, men du vet, så här, spelar man inte har sett på hela säsongen och så ska de spela någon så här play-in. Vad är det för skit?
Ja, seriöst. Det är det som är. Att det, jag tycker att det hade kunnat, jag kan tycka att det skulle vara fler spelare med i finalen än bara fyra.
Alltså jag har tänkt tanken om det skulle vara åtta också. Egentligen spela två kort i finalen. Men jag har också varit inne på att göra det här tvärtom. Förstår du vad jag menar? Att du börjar som vinnare, så måste du spela alla runder. Och du säger att du ryker om du inte tar dig vidare. Så säg att du har, vad är det, 36 spelare på här sidan eller 32 eller vad det är. Att alla spelar där på torsdagen. Och så ryker det åtta. Och så ryker det åtta till. Dagen efter. Mm. Och så ryker det åtta i semin. Och så är det väl fyra eller någonting kvar sen.
Ja, men det skulle kunna ryka typ åtta spelare första rundan. Sen skulle kunna fara, vad är vi nere på då? 24. Och så ryker det åtta till över på 16. Och så ryker det åtta till över på 8. Mm. Ja, men det vore ju lämpligt.
Jag tycker nästan det. Och så typ borde man kunna få något så här. Att leder du så har du ett kast eller vad, jag vet inte.
Nej, okay. Nej, inget sånt. Men i övrigt så tycker jag att de skulle kunna göra om det. För det blir så här, ja men som nu, en hel drös med spelare som har spelat bra under säsongen. De kommer in på lördagen och spelar sin första runda. Så nu var det väl kanske ändå ett hyfsat förväntat startfält i finalen.
Så, jo, men det var ju då, det är det jag menar. Alltså, jag kanske låter hård, men i att följa liksom dåliga spelare i play-in, de är ju såklart inte dåliga. Men när man någonstans har på känna att de har inte varit med i contention på hela säsongen egentligen i någon tävling, då blir det lite avslaget för mig att följa om okej, det är två av de här som kommer spela imorgon.
Ja, medan play-in är riktiga, ju helt,
ja, men det tycker ointressant. Jag är tråkigt, men medan den riktiga tävlingen faktiskt börjar på lördagen, när de sista fyra kliver in, och det är de fyra plus de andra fyra som har tagit sig vidare från gången innan då, som liksom kommer fightas om det, om fyra finalplatser. För där blir det ändå att det tajtar ihop sig. Och jag vet, i fjol, Nathan Queen som gjorde det bra, han gick rent hela vägen, jag vet, men det händer inte varje år.
Nej, det var ju en,
och det var inte roligt det heller.
Jo, på ett sätt var det ju roligt, just för att han gick hela vägen och ingen trodde på honom.
Okej då.
Men det är ju lite tröttsamt.
Det var ju roligt att det var noll personer som hade tagit honom.
Ja, i pickningen.
Ja, alltså det är så sjukt. Okej, då jag tar tillbaka det jag sa. Bara för det, då var det roligt. Men konceptet i det hela, jag tror att man har man någonting att förlora när man går in, vilket man kanske har om det är fyra eller åtta som ryker i första rundan, då vet du att jag måste bara klara mig från bottenstriden. Då är jag safe till imorgon.
Mm.
Jag tror att man liksom kanske spelar lite mer på spänn då, och att det blir en högre press, än att om du är si och så många spelare, är det, var det åtta eller varje dag som spelar, eller var det 16? Tre kort var det, 12. Som spelar om fyra platser. För då vet du att okej, jag måste här prestera för att gå i topp. Istället för att man spelar istället för att spela som att man har någonting att förlora. Jag tror att det hade blivit mer nervigt då. Men jag vet inte. Det hade varit kul att höra vad ni andra tycker. Jag kanske är helt dum i huvudet. Igen.
Det tror jag inte.
Men jag hade velat se ett sådant koncept i alla fall.
Vi kanske får knuffa in det där konceptet här i Sverige.
Ska vi prova det? Ja, varför inte?
Vi handpickar 32 spelare.
Mm.
Och så kör man. Ja, nej men det är intressant i vilket fall. Men om vi tittar då, vi kastar oss på, vad hände på play-in? Vilka sex spelare hade vi på play-in?
På här sidan eller?
Nej, vi hade sex spelare. Ja, på här sidan så hade vi sex spelare. Vi hade Jeremy Colling, Thomas Gilbert, Jake Hebenheimer, Albert Tam, Chandler Kramer och Andrew Presnell. Och där är väl kanske Jake Hebenheimer och Jeremy Colling som man inte har sett jättemycket av i år. Nej. Ska jag säga. Så där Albert Tam har ju som inte spelat hela säsongen där borta. Och sen Chandler Kramer, han dök upp som en bubblare på i
European Open.
Finland. På European Open. Och så.
Och Gilbert har väl inte egentligen varit i toppen i USA heller då, utan vi har ju sett honom mycket för att han har varit i Europa och spelat.
Ja, precis.
Men om man kollar på resultaten här som de går vidare ifrån. Oj, du, ursäkta, nu ringer min sambo. Jag måste bara säga att jag poddar. Förlåt.
Så kan det vara. I poddlivet.
Hon är på väg hem från jobbet. Ja. Men i alla fall så resultaten som de går vidare på är ett och två kast över par.
Mm.
Jämför man det sen med vinnarskåren så är det ju fortfarande hästlängder efter slutet på fyra runder på en tävling. Då är det ju uppe i en liksom fullkomlig utklassning. Du är ju utskåpad totalt.
Så är det ju. Men det är ju kanske därför de spelar play-in också. Men om vi då tittar där i alla fall från play-in så gick Jeremy Colling och Thomas Gilbert vidare. Och sen då i runda ett så ska vi säga så här att Bradley Williams spelade en fantastisk discgolf och gick minus sju. Ett kast före Drew Gibson och Mason Ford som kom på, hade gått en runda på minus sex. Och sen hittar vi Niklas Anttila på minus fem som just tog sig vidare före Jeremy Colin som gick 400 kast, eller 400 par. Och så, men här hade vi ju lite svensk bekanting med i form av Linus Karlsson som slutade på plus ett.
Ja, han startade tungt. Jordan spelade upp sig jättefint mot slutet på rundan. Och ja, men slog, jag hade ju tippat på att Linus kanske skulle ha med det här att göra i ett sånt här format. Och även Brody Smith som slutade ett kast efter Linus. Så jag röker redan här, vet du.
Mm, precis. Men som sagt, där gick Bradley Williams, Drew Gibson, Mason Ford och Niklas Anttila vidare från runda ett då.
Och vi Bradley har som skulle ha delad, alltså det skulle visa sig att han skulle gå delad hot round över helgen.
Ja. Det vi konstaterar här är ju att det är ju ändå liksom ändå ett par namn som jag tycker som rök här som står ute i den. Både Anthony Barella och Adam Hammes hade jag nog kanske förväntat mig mer utav också. Likadant Wayne Mäkele, Linus Karlsson slutar på samma score plus ett. Men det är klart att det skiljer, det är liksom sex kast upp till att gå vidare och det är ganska mycket. Och så. Men det är tufft, det var en tuff bana och liksom har du ett par nasty träffar så då är det ju skiten liksom. Så, men jag hoppas ju att vi får se Linus i USA nästa år igen, vilket jag tror också.
Ja, det hoppas jag också. Och jag hoppas att vi får se fler svenskar på plats också.
Mm.
Men får jag bara säga, alltså Kevin Jones här, han ryker i runda ett. Han har väl inte riktigt haft en säsong man hade förväntat sig, eller?
Nej. Och här är det väl lite... ja, Kevin Jones, var han ens med?
Ja, ja.
Jag hittade honom inte i listan.
I kvarten klev han in.
Just det. Nej, men det är klart att jag tycker att det är ju lite märkligt. Till exempel Drew Gibson ryker ju i kvarten så det bara dundrar om det. Och han började ju bra. Han låg liksom minus fyra efter front nine och sen rasade han ihop.
Mm.
på back nine och gick plus ett till slut. James Conrad tycker jag vi inte har sett någonting av i år egentligen, på det sättet som man tycker en regerande världsmästare borde leverera på. Spontant så där säger jag det. Men jag tycker nästan att jag hade förväntat mig mer av honom ändå i år. Men Kevin Jones går på par, men det är det här som är med hela det här formatet, att du kastas in och så ska du måste liksom leverera direkt. Du har ingenting att hålla på. Och här går ju då de fyra bästa vidare igen då, till semifinalen. Där det väntar ytterligare spelare då som har presterat bättre under säsongen. Ja,
topp fyra helt enkelt.
Isaac Robinson, Aaron Gossage, Niklas Antela och Kyle Klein är det som tar sig vidare då från kvartsfinalen till semifinalen. Och här är det ju, ja, jag hade som sagt, som jag sa, James Conrad och Drew Gibson och Kevin Jones ryker här som är ganska namnkunniga. Så Ezra Aderholt ryker också, Corey Ellis, Chris Clemens och Mason Ford och Bradley Williams också. Men ja, nej, det är lite trist format det här. Det är det jag känner när man går igenom det så här, så känns det trist.
Men det är någonstans det här det börjar hetta till också. För jag menar, i semifinalerna kliver topp 4, typ topp 8 i slutställningarna kliver ju in i semifinalen. Och
precis. Ja,
bland annat Paul Ulrich som är ett av två. Som skulle visa sig göra det absolut bäst också i semifinalerna. Paul med en delad hot round. Sen med Bradley Williams sen tidigare på 700. Och up and coming Isaac Robinson som har presterat och vann Idlewild tidigare i år. Och Gannon Burr som kommer från en halvmysig vinst i USGDC då, måste väl ändå säga. Och här ryker ju liksom second best partiet hela, skulle jag säga. Det är väl Calvin Heimberg som, han kämpade ju på slutet. Han var med men ändå inte, snubblade lite grann på målsnöret. Han tog en dubbel bogey på banans lättaste hål och då då trillar man ur tyvärr.
Ja, det var ju inte hans dag på jobbet, kan vi väl säga. Och det var, han missade en del puttar också som var kanske inte likt honom att göra. Sådär. Men det gäller ju att leverera. Men om man tittar liksom på de som går vidare sen då till finalrundan, så har vi ju Paul och Ricky som var etta, inkvalade som etta och tvåa, och Gannon Burr som fyra. Men då från 15:e plats Isaac Robinson kliver in. Vilket då gör att vi har ju, ja men Calvin missar, Dickerson missar, Joel Freeman, Lizott, Mario ryker också, Antela och Aaron Gossage. Som för övrigt, jag undrar hur hans C2 stats såg ut för den här helgen. För totalt över den här helgen. För han satte fruktansvärt mycket puttar utifrån. Men ja. Så till finalen hade vi då till slut Paul, Ricky, Isaac och Gannon Burr. Och det skulle bli spännande in på målsnöret, så att säga.
Det skulle det bli. Paul var väl inte riktigt att räkna med. Han började ju riktigt svagt alltså. Och var inte riktigt med alls förrän det började täppa till sig. Och då, när han väl började gå för saker, så gick det åt helskotta. Vilket slutade med att han gick upp på 10 och skrattade lite grann. Och så försökte han vara Simon Lizott på YouTube ungefär. Och då slutade det så. Men det var ändå så här. Han förstod väl att det, jag kommer inte vinna det här. Då kan vi lika gärna ha kul liksom. Men det blev ett tight race mellan Ricky och Isaac Robinson, där det till slut blev särspel. Och jag är otroligt imponerad av pannbenet på Robinson alltså.
Ja.
Han är ju, han darrar ju något så mycket grönjävulskt, men ändå och sumpa en 4 meter som 7 meters i cirkeln, mm. där vi är vana att se honom sänka allt och ändå ja. Ta sig vidare till ett särspel med Rick Ways hockey är jag är imponerad över hans insats hela helgen.
Och jag tycker... det måste man ju vara. Alltså, det är ju inte för att jämföras med Nathan Queen i fjol, men alltså inkvalad som 15:e, det är klart att slå sig in i det, och speciellt som det har sett ut i år också. Mm. Alltså det har varit många olika vinnare och det har varit många olika på pallen och sådär, så då känns det som att jo, men det har varit bra spridning där, och vilket då gör att det, då vet man att det finns många som kan leverera på en hög nivå. Så det är ju hatten av till honom. Det är lite surt, no offense till Ricky, men det kändes lite surt att han missade sin putt för par på hål 17. För den var inte jättelång, den putten som Isaac missade.
Nej.
Den var väl från kanske 7 meter eller någonting. Och det var väl lite snöpligt. För hade han satt den så hade det ju inte... Ja, då hade ju Ricky behövt göra igel på hål 18 för att pusha till särspel. Så att, ja.
Men han... Jag imponeras verkligen av Ricky här som... spelar hål 18 så fantastiskt fint och sätter en dödsputt för att ta det vidare till särspel också. Han ligger på knappt 10 meter och puttar mot OB nerför och smyger den precis över kanten. Och någonstans så tycker jag, alltså jag vet att jag brukar vara hård mot Ricky här, men jag tycker att han spelar fantastiskt fin golf här. Även om jag satt och hoppades på att han skulle missa i två runder i sträck.
Ja, jag trodde att han skulle missa den här, för jag tyckte att den gick i så fruktansvärt lågt. Så jag tänkte först när jag såg den här sitter korkant. Men den var ju tillräckligt hård för att smita över kanten. Och sen
han replikerar här... ju i särspelet sen. Han spelar ju exakt, typ på kvadratmetern, exakt samma spel.
Ja, exakt. Och det är det här vill jag komma in. Och det är väl här jag tycker att det spelas lite grann i händerna på Ricky också.
Att de går tillbaka till hål 18. Ja.
Att de går om och spelar om hål 18 direkt där och då. Jag tror att Isaac hade tagit det om de hade spelat ett. Jag vet inte vad de skulle spela.
1, 2, 4, 17, 18 tror jag.
Ja, eller hur? Ja, något sånt. Då tror jag Isaac hade tagit det. Men samtidigt är det väl att 18 är väl mer utslagsgivande än vad 1 är.
Jo, det skulle men vara det pratade om banans svåraste hål för birdie, så ja, tveklöst.
Ja.
Otroligt fint discgolfhål.
Ja, de pratade om det i sändningen att Ricky har ju haft problem på hålet.
Ja.
Under helgen liksom.
Han spelade ju ett över totalt på helgen på hålet så.
Ja. Så att det var väl det som de och medan Isaac verkar ha parkerat hålet alla sina runder. Mm. Så att det är det här jag kan tycka att liksom, ja, men om man spelar färdigt 18, ja, men då går man till hål 1 och påbörjar särspelet där.
Samtidigt vill du ha ett avgörande och liksom vara, då passar det ju kanske bättre att starta.
Ja, men vad är det som säger att vi inte ska ha fått ett avgörande på hål 1 som var dubbelman då, som det är inte jättevitt att träffa. Men det är klart att de här spelarna ska ju träffa det såklart. Men Ricky har ju haft mycket problem. Han har ju missat mandot, eller man till och med missat mandot på den rundan han gjorde bogey. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker väl att det hade kunnat vara så. Men det är en parentes i det stora hela. Ricky är en värdig vinnare. Det är absolut inget snack om den saken. Men jag kan tycka att upplägget att man går tillbaka och spelar om hål 18 direkt. Det är väl det jag ställer mig lite frågande till.
Mm.
Så, men det är jag bara som jag kanske är ensam om att tycka det. Det så kan det vara, och då får det vara så. Men ja, men det är klart att hål 18, banans svåraste hål. Gjordes 4 birdies på hela helgen om jag förstod det rätt, och varav Ricky stod för 2 på finalen. Det är klart att det säger också en hel del om det. Men ett fint Discord får verkligen, det håller jag med dig om. Och du måste dels kasta långt, för det var 267 meter eller något sånt. Det är liksom, du ska snitta och kasta 135 meter ish nästan två gånger i rad.
Och så är det en low ceiling på andra kastet där också.
Andra kastet dessutom. Och då, där bör du ha en bra forehand som Ricky har. Jag tror att hade Isaac kunnat lägga sig i ungefär samma område som Ricky låg för sitt andra kast, så kanske han hade kunnat kasta någonting för att ta sig ner för att ge sig i alla fall en putt. Mm. Men jag menar, nu var han inte ens nära. Han låg väl 30 meter ifrån eller någonting.
Han späxar ju sällan med sina kast. Det är sällan han kastar roller, det är sällan han kastar forehand. Utan han, ja, kastar ju mycket, mycket under stabil plast som flippar upp och liksom bara rider. Och det är det som är så vackert att se på just i skogspartier också. Men ja, det straffar sig ju lite och kanske inte att ha de utility-kasten i sig i sådana här lägen också. Jag tycker alltså allt som allt är helt klart värdevinnare av det. Och det var ju det jag satt och sa här inför säsongen också, att Ricky skulle vinna DGPT Championship och men inte ta någon major, så jag får ju klappa mig för bröstet där då.
Om vi tar lite stats bara för att jämföra. Ricky har 100% C1X.
Han hade 82 eller 83.
Kevin. 82 hade Isaac på finalrundan. Och så det är klart att det är ju tufft. Och dessutom hade Ricky 25% C2 och Isaac hade 14. Ricky har gjort det fantastiskt bra och helt klart värdig vinnare av det här. Sett i hela säsongen. Alltså det här är ju liksom hela torens final på något sätt. Eller ja, det är det. Och därmed så är han helt klart en värdig vinnare. Där han har klivit in och vann ju allting. Det var ju klart när de spelade på Maple Hill. Så. Och enligt världsrankingen är han etta i världen, Ricky, nu.
Ja.
Men det är väl UDISC's world ranking, tänker jag. Och Isaac är 10. Så att, ja.
Men han har ju varit jämnast sett över hela säsongen, så jag tycker ändå alltså, det är rimligt att han är där nu. Han har otroligt hög lägsta nivå och är otroligt bra när han är bra.
Ja.
Så. Ja. Jag vill bara skicka in en rättning till er, Nicka. Det här med Gossage cirkel 2 statistik. 25%, och det kan man ju tycka, det är okej. Liksom. Men i det här fältet så är det inte alls bra. Faktiskt. Utan de flesta ligger över 30% och 50% som bäst är Mason Ford.
Men det är ju antalet
och
också.
Och Wayne Mackele.
Jo. Men jag tycker att man har sett ganska många highlights på Aaron Gossage från helgen när han satt långa puttar. Ja. Det är ju hur många gånger man har behövt stänka i dem också. Man kan ju ha haft man kan ha haft två gånger och så sätter man den ena. Då är det ju, blir ju statsen bra för det. Men nog om det. Vi kan väl kasta oss över på den imponerande damsidan, får vi väl ändå säga. Där vi på play-in hade 6 spelare likadant som på här sidan, men vi har ingen runda 1 där, utan där spelas play-in och sen vart det kvartsfinal direkt sett till det tunnare startfältet.
Hayley King och Jessica Weiss var det väl som dundrade vidare där.
Precis, och här lämnar de efter sig, lite förvånande måste jag säga ändå, Hanna Blomros.
Ja, hon sabbade ju på hål 16 tyvärr. Hon var ju med i det och ja, skulle plocka hem det. Men ja, som sagt, snubbla på målsnöret, det gäller i det här formatet att verkligen vara med hela tiden.
Precis. Och sen ja, Alexis Mandoyano kanske är lite förvånande att hon inte levererar.
Nej, nu blandar ihop henne med syran.
Men så. Och sen,
jag tror du blandar ihop henne med syran, Nicke. Alexis är ju sällan uppe i här och slåss. Alltså.
Ja, fast jag tror ändå att hon, jag tycker ändå att hon skulle kunna slå en sån som Jessica Weiss till exempel. Ah. Men ja, och så var det Maisie Velodias och Jennifer Allen som rök där tillsammans med henne då. Så vidare då till kvartsfinal, Hayley King och Jessica Weiss. Och i där då så mötte de upp tillsammans med ett betydligt namnstarkare startfält. Men även här så försvann det ett par namn ändå i som åkte ut, 8 spelare. Sarah Hocum, Jessica Weiss, Natalie Ryan, Hayley King, Ella Hansen, Maria Oliva, Kat Murch och Emily Beach fick lämna där. Och här smet ju då Valerie Mandoyano, Missy Gannon, Holland Handley och Evelina Salonen vidare till semifinal.
Så jag måste säga det. Min absoluta favoritspelare, alltså så här, min black horse i år, Kat Murch. Det har varit så jäkla kul att se den tjejen spela discgolf alltså. Hon har sån kraftig persona när hon är där ute och liksom i hur hon liksom reagerar och hur hon yttrar sig på banan. Väldigt stark karaktär, vilket jag uppskattar. Och väldigt, väldigt hög högsta nivå.
Det kanske smittar av sig från pojkvännen, det här med karaktär. Ja, och sen då i när vi då tittar till i semifinalen där Christine Tatar, Owen Scoggins, Paige Pierce och Katrina Allen mötte upp de som tog sig vidare från kvartsfinalen. Så här får vi ju säga att utropstecknet i negativ mening är Paige Pierce. Kraftigt.
Ja. Jag säger inget mer än så. Det var förvånande, men ändå inte.
Hon är hela 4 kast efter den som är närmast framför henne. Hon går plus 3 förvisso de sista 2 hålen. Men ändå, förvånande tycker jag. Men det är väl det här som har kommit under säsongen och det vi har diskuterat tidigare en gång och som du var lite irriterad kring för några avsnitt sedan om hennes inställning till tävlandet.
Ja.
Och så.
Men det är som vi brukar säga internt, hon är kalops, det är slut.
Ja, det kanske, jag tror att säsong 2021 tror jag var det som tog knäcken på henne.
Nej, men man ska aldrig räkna bort henne, men jag tror vi har sett det bästa av Paige Pierce nu. Och det handlar inte om att hon inte är bra nog, utan det handlar om hennes om huvud. Bara om huvud. Vad vill hon? Vad brinner hon för? Det är där hon kan ta beslut själv på hur säsongen 2023 ska gå för henne.
Ja, precis. Om vi då tittar till de här 8 spelarna. Vi hade alltså Christine Tatar, Owen Scoggins, Missy Gannon och Valerie Mandoyano som blev topp 4.
Utskåpning igen! Nu är det liksom rättat till här i ordningen i salen.
Före då Katrina Allen, Evelina Salonen, Holden Handley och Paige Pierce då, som ryker. Så sen då till finalen så har vi då och då kände jag direkt när jag såg att Christine Tatar tog sig vidare, kände jag direkt att men shit, nu är det bara en plats som det är bara en plats av 4 som hon inte får hamna på för att hamna utanför pallen, så men det här löser ju hon, sätter startfältet. Och det var väl inget snack där egentligen. Hon kunde till och med kosta på sig en dubbelbogey på sista hålet och ändå vinna med
2.
Med 2 kast.
Nej, men det var ju klart. Och jag menar, hade inte Ricky vunnit, då hade Christine Tatar varit den som hade spelat ihop mest pengar det här året. Men återigen, en hel säsong utan en placering utanför pallen. Alltså, vad är det som händer på riktigt?
Ja, det är ju sjukt imponerande. Det har vi pratat om förut också. Flera gånger har vi pratat om det och nämnt det, framförallt kanske jag. Men det är så sjukt imponerande. Och ja, är det något form av rekord, tänker jag?
Jag tror att hon är en av 5 damspelare som någonsin har gjort det tror jag. Tyckte de nämnde i sändningen.
Ja.
Kan ha fel, men jag har för mig att det var något sånt där.
Ja, det är sjukt. Och dessutom sett till att hon haft skador från vara också. Alltså inte bara från vara för att hon inte har varit att tävla, utan hon har haft en skada från vara. Mm. Men sen när hon kommer tillbaka så levererar hon ändå liksom på högsta nivå. Vi har liksom tyckt att hon varit bara tre eller hon varit bara två. Vad händer nu? Liksom så här. Men det är så här, ja, fast hon har inte missat pallen en enda gång i år på ett enda stort event. Liksom. Det är fruktansvärt imponerande. Det är hatten av, player of the year, inget snack. För min del i alla fall, och få någon annan det, då blir det så här, bara,
det, skärper. De räknar ju på poäng ihop, spelade PDG och poäng, och då kan det hända att hon absolut inte får det, men det är alltså det ska, är det player of the year, ett, alltså en award som ska delas ut blandat med röstning och prestation, ja, då kommer hon vinna den. Det finns inga, alltså hon är det bara.
Ja, men den som får det annars, vem nej, annars det, skulle få det?
Page, för att hon har flest, mest poäng.
Ja, men då är det så här, Page kan inte ta emot det priset med gott samvete.
Nej, men ingen kan göra det. Men det finns bara en player of the year i år, och det är Christine Tatar.
Ja, ja, hon skulle nästan få det själv. Ingen NPO-spelare skulle få. Snudd på.
Nej, men alltså det är en sagolik säsong som hon bjuder oss på, och det har varit ett stort nöje att följa. Det jag är rädd för nu är att vi inför nästa säsong har alldeles för höga förväntningar, och att hon själv sätter för höga förväntningar på sig och därmed kanske snubblar lite grann. Men jag tror att nej, som hon sa själv, jag har 3 år kvar på det här kontraktet, och jag har bara gjort 1 just nu. Så nej, jag förväntar mig kommande fina säsonger av Tatar. Det ska bli ett nöje att följa.
Helt klart. Och sättet som hon är på också, och liksom som hon dels presenterar sporten, men som hur hon är som atlet och idrottskvinna liksom.
Men alltså världens finaste människa.
Föredömligt. Va? Föredömligt och en inspiration för så många, både herr- och damspelare framförallt. Så,
men det är hon som har gjort så att jag har tyckt att det är kul att kolla på, eller kul, tyckt att det har varit roligare den senaste tiden att följa damdiskgolfen än NPO. Jag har med nöje satt mig att få kika på damerna, och det har inte spelat någon roll om hon är på kortet, utan jag har velat följa det i alla fall. Men någonstans så ligger liksom hennes prestationer och hennes, precis som du är inne på, hennes inställning och hennes bara vara som människa ligger till grund för att jag har fått ett högre intresse för FBO disc golf i stort. Och det är jag jätteglad för.
Ja. Just det. Ja, men det är fint. Så vi kan ju kort sammanfatta det då, att Christine vinner 2 kast för On Scoggins på andra plats, och sen Missy Gannon på 3:e plats, och här får vi ändå säga att On levererar än en gång. Och kanske lite otippat. Men ändå imponerande. Faktiskt. Hon vann ju VM för i Master också. On tidigare i år. Så att spännande. Ja, men ska vi lämna DGPT Championship med de orden, eller vad känner du?
Jag vill bara säga, alltså jag vet att vi pratar mycket Christine Tatar, men den här Dominance Index som vi har på UDisc World Ranking, 126,97. Katrina Allen är 2 på världsrankingen, men Dominance Index på 55,85. Tack för kaffet! Jag tar 2. Och då har ändå Katrina ökat med 29 poäng och Christine har tappat 6 poäng.
Ja, nej, det är imponerande.
Men jag tror det är svårt att föreställa sig hur överlägsen kvinnan har varit i år. Och jag kan inte släppa det. Nej. Men kul att se 2 europeiskor i topp 3. Ja. Såklart.
Absolut. Ja, men du, jag säger att vi lämnar det där nu.
Vi gör det.
Du, Swedish Amateur Championship, vad har du där att leverera?
Ja, vad har vi där att leverera? Vi har väl att det har spelat ett, inom situationstecken ska jag säga, ett svenskt mästerskap för amatörer. Det har inte varit, ett, eftersom att det inte är förbundet som har anordnat det, så är det väl inte officiellt som jag har fattat det på Mellgren. Men jag kan ju vara...
Nej, det är ju bara förbundet som får dela ut RF-blanketter. Mm. Och att RF har väl inga amatör SM heller på det sättet.
Nej.
Om jag förstått det rätt. Så. Men spelas väl på Hässlö och Lundbyparken med Simon Terbrand Säfström som TD från Discord-podden för övrigt.
Stämmer.
Min teamkamrat också, ska jag säga. Som har rattat det där eventet på ett fantastiskt bra sätt. Av det jag har kunnat läsa mig till.
Så. Ja, herregud, ja. Och jag tänker att vi kan väl bara ta det. Alltså det spelades ju över 4 dagar.
Mm.
På det. Och höjdpunkterna egentligen från dag 1 var väl att Micke Brandt i Umeåbekanting, måste jag ändå säga, i advanced pangade till med -9 på Lundbyparkens blåa slinga. Och där var han 4 kast före då efter första rundan, tvåan. I MA40 så spelade Christian Neider väldigt bra på första rundan. Och låg då på en andra plats efter ledaren Anders Wallén. I MA50 så var det en trio som ryckte redan där. Och i förarsätet där inför fredagsrundan så var det Thomas Hallberg.
Mm.
I intermediate så hade Edwin Humble en jättefin runda på -5 som gav honom en 3-kastledning före Johan Lagergren. Och i intermediate dam så var det jämnt i toppen. Stina Björnberg hade 1 kastledning före Erika Edvinsson och Erika Fjällstad. Tävlingens största klass var kanske inte så otippat, men recreational. Och spelade första rundan här på Hässlö. Och där var Jakob Bror Olofsson starkast med en runda på 5 underpar. Och 3 spelare gick under par totalt. Damernas recreation-klass, de spelade den gröna slingan i Enköping, Nicke.
Så där.
Och där var det Fanny Hodding som hade en 2-kastledning före Anna Kron och Mikaela Forsberg efter första rundan. Jimmy Högerman har visat en grym form under hösten och nu leder han även novisklassen 2 kast före Tero Mäkinen. Efter runda 1 alltså. Och i novisdam, där var det ett getingbo tydligen. 6 spelare ligger mellan +12 och +15. Emma Sund och Madeleine Holm går ut i ledning på fredagsrundan.
Ja.
Under runda 2 så fortsatte Micke Brandt att gå hett i advanced-klassen på Lundbyparken och hade då 6 kastledning till stabila Andreas Stam. Och ny trea var Simon Jonsson efter andra rundan då. Rasmus Kristensen gjorde också en fin klättring där under dag 2. I MA40 så har det blivit spänning. Då var det nu var det 4 stycken som hade gjort ett ryck. Anders Wallén i fortsatt ledning, men bäst för dagen var Steve McQuay. Som tog in 5 kast på Anders och i nuläget parkerade 2 kast bakom då. I 50-årsklassen så var det en fortsatt trio som hade ledning. Mac Montier hade gjort ett litet tryck. Lars Eriksson och Thomas Hallberg hade 4 kast upp från plats 2 och 3 då. Edwin Humble visade kvalitet i intermediate-klassen. Han hade bäst runda även under dag 2 och ligger nu 4 kast före 2:an. Talangfulle Felix Fridman låg 2:a och bra runda även av Peter Norstedt som klättrade från plats 24 till 13. Det är en skaplig klättring.
Det är det. Verkligen.
Verkligen. I damernas intermediate så har varit en trio som hade ryckt. Ny ledare efter dag 2 var det hette Erika Fjällstad. 2 kast bakom henne hittade vi Stina Björnberg och ytterligare 1 kast där bakom Kimberly Helly. Recreational hade sprungit iväg rejält i form av 2 stycken spelare. Jakob Olofsson i fortsatt ledning. 2 kast före Marcus Östberg som under runda 2 tog in 5 kast på Jakob. Ner till 3:e platsen var det ett rejält hopp och just där och då så hade Oskar Ahlmark greppet om den. Patrik Holsten stod för en jätteklättring från plats 30 till 11. Alltså det hände grejer i recreational-klassen alltså.
Mm.
I damernas klass så hade de fått en ny ledare på recreational-sidan. Det var Elin Stolt som med fin 66-runda hade skapat sig ett kastledning för Anna Kron och Michaela Forsberg. Och i novice-klassen på här sidan så håller Jimmy Högerman ihop det, även om Tero Mäkren behåller sin plats där uppe. Och på tredje plats efter två bra rundor så hittades Erik Blom och Kristoffer Åslund. Den jämnaste klassen från dag ett, novice dam, hade fått större spridning efter runda två. Madeleine Holm hade skaffat sig en tvåkastmarginal ner till Sandra Forsberg. Emma Sund kunde ligga trea, fyra kast både uppåt och ner i skåren. Nu börjar det hetta till inför moving det här. Jo, i Advanced så fortsatte ju Micke Brandt helt enkelt att bara skapa magi. Det var dock Oskar Axelsson som hade klassens hetaste runda och placerade honom tvåa efter tre runder. Sju kast upp till Micke och på tredje plats Andreas Stam med tre kasts marginal ner till plats fyra. I EM 40 så var det Anders Wallén som hade steppat upp rejält och det som innan dagens rund eller innan tredje rundan såg så jämnt ut var nu med en ledning på åtta kast. Lyssna på det här nu. I MA50 där gick ju Thomas Hallberg tredje rundan på en preliminär rating med 1004.
Mycket bra.
Mm. Hela nio kast för den näst bästa rundan där. Edwin Humble fortsatte att köra på i toppen och hade därefter en trekastledning före Felix Fridman och Linus Bäckström hade en stark runda på minus fem, vilket gjorde att han var trea. Och nu, just det, intermediate dom här. Nu, jag läser de här referaten här från Mellgren nämligen. Erika Fjällstad, Kimberly Helly och Stina Björnberg, en tight trio i toppen. Och ja, det var de som skulle gå ut i toppen på finalrundan där. Sen blev det en mörkare dag för Jakob Olofsson. Men ja, han avslutade tredje rundan fint med fyra raka birdies. Och hade fortfarande ledning inför finalen. I recreational dam så var det Anna Kron som hade kopplat grepp fyra kast före Michaela Forsberg. Elin Stolt hade tyvärr en tyngre dag men fortsatt pallplats för henne med sex kast till godo ner till Elin Blomgren inför finallagen. I novice så höll täten ihop det bra. Tero Mäkinen bjöd på en läcker 55-runda på gröna slingan, vilket gör att ledningen är tre kast ner till Jimmy Högerman. Tero in i ledning inför runda fyra alltså. Och i novice dam så bjöd det på jämnare skårare än dagen innan. Madeleine Holm behöll ledningen och har nu tre kast till godo inför finalen. Och så var det dags. Det var dags.
Finalrundan.
Det är korrekt. Och jag tycker att vi tar det. Jag ska ta upp hela scorelistan. Ska vi ta det här. Micke Brandt som hade dominerat vinner till slut med åtta kast ner till Simon Jonsson och Andreas Stam. I EM 40 så vann Anders Wallén före Steve McQuay och Magnus Tranefors. I EM 50 så var det Thomas Hallberg som tog hem det sex kast före Marcus Bergius och ytterligare 13 kast ner. På tredje plats hittar vi Lars Eriksson. I EM 2 så var det Felix som tog hem det till slut. Tre kast före Edwin Humble och ytterligare ett kast ner till trean Lukas Forsberg. Och i FA 2, Intermediate Women, så blev det Erika Fjällstad som stod som vinnare före Stina Björnberg och Kimberly Helly som tog tredje platsen. EMA 3, Jakob Olofsson lyckades hålla ut och tog hem det med sju kast för Alexander Tichell och två kast ytterligare längre ner i listan hittar vi Filip Ekstrand. Recreational Women, Anna Kron hittar vi högst upp före Michaela Forsberg och Elin Stolt. I novice, där det var tajt, så blev det särspel mellan Jimmy och Tero där. Och det verkar som att Jimmy hade tagit hem det där i särspelet. Och på tredje plats så hittar vi Kristoffer Åslund. I Novice Women så var det Madeleine Holm som höll ut och tog hem segern i Swedish Amateur Championship med 8 kast före Annika Ivert och på tredje och delade andra plats, men på tredje plats Emma Sund.
Mm.
Stort grattis och ett väl genomfört. Jag måste säga, ändå säga så här, visst, stort grattis till alla spelare och vinnare som har tagit pallplatser och gjort fina prestationer och så här. Men Simon Terbrandt Säfström tillsammans med Erik Mellgren. Att dra ett sånt här lass med de här klasserna på 3 olika banor verkar det ha blivit.
Ja, det måste man ha gjort. Om det tillkom. Jag tror det var 2 banor, men det tillkom ju en bana där.
Nej, men Lundbyparken och Hässlö, precis. Enköping. Sorry. Men på 2 olika banor och ändå ihop det så här bra. Jag har bara hört och sett gott ifrån det här eventet. Så jag hoppas att det blir en återkommande procedur.
Mm.
På det. Så fan bra jobbat.
Japp.
Ja. Härligt. Ska vi släppa det här med kläderna? Eller på riktigt? Vi har ju fan suttit och babblat bara.
Vi tar det till ett senare. Det har dykt upp lite grejer här som jag kände att jag skulle vilja kasta in istället.
Är det King som har släppt en ny feature kanske?
Ja, det kan det kanske
vara.
Kan det
vara?
King har släppt en kart feature nu där man kan gå in och lägga in banor på karta. Likt ja, den andra scoring-appen som jag inte vet varför man ska använda här i Sverige. Och man kan göra och rita upp hålen. Man kan lägga till hazarder, OB, mandos och så vidare. Man kan lägga till noteringar. Och ja, massa gossigt och gött kan man göra där. Och man kastar sig in på www.ching.se/courses. Så kan man lägga till banor där. Så att nu är det bara ni som administrerar och håller på med banorna. In, gå en runda, lägg till banan på kartan. Och så, och alla layouter och sånt så att det finns, så blir det ännu lättare för spelare att ta sig runt på våra banor ute i Sverige. Fantastiskt bra jobbat. Och de har ju vunnit ett pris också, grabbarna på King. Så hatten av, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men stort grattis till det priset i alla fall också, säger vi från Kedja Ut såklart. Sen har jag en annan sak jag vill ta upp också, som vi kan lite snabbt nämna, som jag såg nu som kom i förbifarten. European Pro Tour har släppt sitt
spelschema.
Sitt schema för 2023 och de drar igång med Copenhagen Open.
Men det enda intressanta här är väl att vi har Stockholm Open på Järva igen.
Ja,
sista helgen i juli, va?
Ja, finalen går på Järva 28-30 juli. Men vi kan nämna alla spelplatser som är i alla fall. Det är Köpenhamn 5-7 maj. Vi har Belgian Open 19-20 1 maj. Vi har Estonian Open 2-4 juni. Vi har Nokia Open 9-11 juni. Vi har Tyne Open 13 juni till 2 juli. Vilket då kommer att krocka med Swedish Open på Eurotour, ska vi säga, och lag SM. Och sen har vi Turku Open 13-15 juli och sen har vi då finalen på Järva Open och sen har de då EPT All Stars 27-29 oktober och det är ju i Spanien. Mijas får vi gissa att det är. Men gå in på europeanprotour.com så får ni se mer där om deras schema. Ja, det var det jag tänkte kasta in här. Lite snabbt. Och sen också en annan sak som kanske inte är lika rolig utan mer väldigt känslosamt. Jag tror att ingen har undgått namnet Börje Salming någonsin. Han kom ju här tidigare i höst att han har drabbats av ALS, vilket är en hemsk sjukdom. Börje är 71 år gammal för tillfället, men det har gått fort här på slutet och han har tyvärr tappat språket nu, vilket är ju hemskt, bara det i sig. Men så i alla fall för oss som har följt hockey länge och så, och vuxit upp med hockey på ett annat vis, vi ja, det känns jobbigt med en sån legendar som Börje ändå har varit och en pionjär för svensk hockey i stort, får vi säga. Men det har varit lite övrig tid och spår och övrig sport.
Ja, det är trist.
Väldigt trist och hemskt är det. ALS är en brutal sjukdom. Lite snabbt, silly season som vi nämnde tidigare, den hoppar vi inte över, men det är inga stora nyheter egentligen som...
Alltså, Nicke, vänta lite. Till alla lyssnare nu, hör ni vilket jävla go det är i gubben idag, eller? Jämför det här med de 10-15 senaste avsnitten. Jag sitter här och bara lyssnar. Jag behöver inte ens säga någonting. Jag är glad om jag får en syl i värdet. Det här går ju som bara pang, pang, pang. Jag njuter. Bra jobbat, gubben. Kul att ha dig tillbaka.
Jag vill ta mig in på Radiosporten.
Hur var det, gick det? Du skulle härma någon gång tidigare. Precis när vi hade börjat podda så drog du upp någonting från Radiosporten.
Det är bara typ något år sedan. Men det känns som att det var länge sedan. Och ett år sedan är ju länge sedan. I alla fall, Kyle Klein förlänger med Discmania med 5 år till för Sky Team. Och nu har det kommit lite som frågor, varför är han med i Sky Team? De tycker att det finns andra spelare som knackar på dörren och borde slå sig in där. Vem? Men han i alla fall, ja, Niklas Anttila bland annat.
Ja, men han också. Men...
Jo, precis. Ja, nej, men jag bara säger.
Ja, okay. Ja, men vad tycker du då?
Jag tycker ju inte att Kyle har levererat på den nivå som jag förväntar mig av honom i år. Men det är ingen riktigt av dem i Sky Team, tycker jag, som har levererat kanske i år. Ja, Simon har levererat.
Och han Eagle har 4 vinster.
Jo, men Eagle var med på en tävling och vann en major. Så att, jo, de får väl som ändå... Totalt sett så kan vi väl säga
alltså, att jag tycker att det är Sky Team, Simon och Eagle. Det är de enda.
Ja, jag tycker också att det finns som inte riktigt så många andra som man skulle vilja stoppa in där. Det är väl han, Dave Wiggins Jr. Men han kommer ju aldrig, han har ju livstidskontrakt med Innova, han kommer aldrig få lämna någonsin. Det är väl han som skulle kunna slå sig in där. Eller Drew Gibson om han skulle få bli erbjuden någonting. Men nej, det känns så.
Det ska vara en exklusiv klubb det här. Det är Discmania vi pratar om.
Och sen har vi ju även då Calvin Heimberg har kritat på för 4 nya år med Innova. Och verkar trivas väldigt bra där. Och en intressant grej här. Jag tänkte säga, Calvin, han är ledigt äldre än Simon.
Det är han. Skämtar du? Han är typ för 96 eller 7 eller något sådär.
95 är han för. Ja. Så han är 27 år. Simon fyller 30 här snart. En liten parentes, men ack så viktig. Och Eagle, han är väl också typ, vad är han?
Han är
96, han är 97.
Kan vara 97, tror jag.
Ja.
De flashar ju inte med sina födelsår, amerikanerna, av någon jävla anledning.
Nej, deras social security number, det är hemligt. Det är classified information.
Men jag fattar inte den grejen. Man får ju gräva i arkiv för att hitta födelsår på vissa. Alltså.
Du kan ju försöka kolla en telefonbok i USA utifrån. Det går inte. Det är som Fort Knox att kunna läsa white pages som det kallas för. Helt hopplöst. Men skit i det. Nu har vi hållit på över en timme ändå. Du ser, vi fyllde det här avsnittet utan problem.
Ja, för att jag satt och rabblade upp resultat. Det är det vi fyller ut det med.
En gammal flashback till discgolf-liv.
Men herregud. Påminn mig inte. Alltså, som jag sa i början, är det mot förmodan någon som har hittat hit för första gången och lyssnat på det här, så brukar vi inte sitta och rabbla resultat. Och lyssna inte på det avsnittet när jag gjorde bort mig. Det var i starten av vår discgolfkarriär när vi precis hade...
Nej, inte discgolfkarriär, men i starten av
poddkarriären.
Poddkarriär.
Och vi hade spelat något som heter Disc Golf League, ett event av Erik Mellgren. Och då satt jag och rabblade resultat där. Från varje match som var spelad. Alltså det tog 20 minuter. Och jag var helt slut. Det var som att jag hade sprungit ett maraton. Och jag kände efteråt bara, varför gjorde jag det här? Det var inte ens kul att lyssna på. Och nej, det fick vi veta efteråt också. Det är kul med lyssna-mail också.
Jo, men de mailen var inte jätteroliga kanske.
Det var ju så här mer in i sig faktum att de kommer ju komma.
Det var lite som... man fick göra på religionskunskapen på högstadiet. Man fick läsa släkttavlorna i Bibeln. Det var lite stökigt. Ja, jag tänker att nu bryter vi ner det här och kör en sorts avslutning.
Alltså släkttavlorna i Bibeln, det kan vara ett helt poddavsnitt.
Det kan bli flera avsnitt om vi vill ge oss in i den. Men jag tänker att de finns att läsa i Bibeln.
Är det roligare att läsa dem om man förutsätter att det handlar om Skellefteå?
Tack till alla som lyssnar på oss vecka efter vecka.
Han skrattade men han mutade micken.
Tack alla Patreons. Tack till Emil och Marcus för jätterjinglar och grafik. Till nästa gång, kasta inte kedja ut. Tack för att du finns, Tommy, och alla ni, ha en fin vecka där ute, så hörs vi en annan dag.
Puss på er. Tack Nicke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.